Du lyssnar på Kyss Karlsson i nacken av Karin Brunk Holmqvist. Uppläst av mig, Anton Körberg. Kapitel 1. Systrarna Johanna och Blenda satt vid det runda avskavda trädgårdsbordet i den lummiga trädgården. Vårsolen silades genom grenarna i äppleträdet och vid den låga huslängan stod trädgårdsredskap prydligt uppställda. Det porlade i den lilla bäcken i slänten ner mot åkrarna och de båda systrarna såg sig om i trädgården. Jag förstår inte hur vi ska få bort alla tusen skönor från gräsmattan, suckade Johanna. Nej, jag tycker de är söta och inte stör de mig, svarade systern. Stör och stör, de gör förstås ingen skada, men jag tycker att de börjar bli för många. Jag kan inte låta bli att tänka på Gördis Blom, sa Johanna och blev plötsligt allvarlig. Det är så tragiskt att hon var ensam på Allans begravning. Ja, det stod ju i annonsen att begravning har ägt rum, så ingen visste ju. Ja, han var en elak gubbe. Det hade kanske inte kommit dit så många ändå. Johanna tittade bort mot vägen som ledde upp till Granelund, Gördis och Allan Bloms gård. Gården låg i Vitaby, dryga 7 kilometer från Kivik. Bykärnan bestod av några få hus och så kyrkan förstås. Den var vitkalkad med trappstensgavlar, högt belägen och med en bedårande utsikt. Ett antal gårdar låg utspridda runt om på den bördiga skånska jorden och några hus var belägna här och där längs de slingriga småvägarna. Närmaste samhälle var Kivik och dit gick det busstrafik, men med allt färre avgångar. Granelund låg längst upp vid slutet av en smal grusväg i utkanten av Vitaby. Systrarnas hus låg ungefär 100 meter nedanför. På vägen fanns ytterligare 5 fastigheter som tillhörde samma vägsamfällighet, varav ett beboddes av Helmer Jensen, en överläst och ensamstående biolog. Han var en enstöring och låg mest på alla 4 i gräset för att studera växtlighet och insekter. Helmers glasögonbågar var tjocka och mörka. Och glasen i dem så starka att man blev yr i skallen bara man tittade på honom, tyckte systrarna. Blenda blev ibland orolig när Helmer kom krypande mot deras tomt. Han hade förstås aldrig gjort dem något ont, men ändå tyckte båda två att han var obehaglig på något sätt. I ett annat av husen bodde ordförande i vägsamfälligheten, Fabian, och hans hustru Gärda. Och vid slutet av vägen hade det flyttat in en ensamstående kvinna som led av elallergi. På andra sidan vägen bodde Göte, även kallad Göte med näsan. Längs vägen residerade också en stockholmare någon månad per år. Vägen heter Vitsippevägen, men systrarna kallade den för Knäppjökavägen eftersom det var aningen speciella människor som hade sina hus där. Oss inräknade, brukade Blenda skämta. Gördis på Granelund talar de med ibland när de stötte på varandra i varubussen. Gördis var alltid rar och vänlig men hade något sjukt över sig, tyckte de. Jag förstår inte hur hon ska orka med allt nu när hon har blivit ensam. Djuren har hon förstås gjort sig av med tidigare och marken är utarrenderad, men höns kan bli besvärliga, de också, suckade Johanna. Och en test av hennes grå hår föll ner över pannan. Jag minns vad Elof Nilsson sa när Allan gjort sig av med djuren och arrenderat ut marken. Vadå? Jo, han sa att då har Allan tid att vara stygg på heltid. Usch, jag tror inte att Gördis har haft det lätt. Hon kommer att få det svårt även nu. Hårt ansatt av verk som hon är. Vi skulle lagt ut dynorna på stolarna, sa Johanna plötsligt och huttrade. Det är ingen värme trots att vi redan är en bit in i maj. Ja, blåskatarr vill man då rakt inte ha. Blenda började skratta. Olga Olsson lär ha blåskatarr för jämnan, säger hon själv i alla fall. Minns du när hon berättade det i varubussen? Klart jag minns. När hon lämnat bussen sa Oskar Ivarsson att det inte var så konstigt att hon fick blåskatarr. Så som käften glappar på henne har det väl blivit tvärdrag, sa han. Ja, jag minns, log Blenda och satte kaffekopparna på brickan och så reste de sig och gick in i huset. Det var sparsamt möblerat i vardagen.